Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Urialons An Introduction to Systems Biology är en lärobok i systembiologi. Med fokus på hur biologiska nätverk är uppbyggda och varför vissa lösningar återkommer i allt från bakterier till flercelliga organismer. Den andra utgåvan från 2019 placerar ämnet i gränslandet mellan molekylär biologi, matematik och ingenjörsvetenskap. Istället för att främst katalogisera gener, proteiner och reaktioner, frågar boken vad ett biologiskt system behöver åstadkomma och vilka kretslösningar som kan göra det. Alon använder enkla modeller, tydliga biologiska exempel och övningar för att visa hur nätverk kan filtrera signaler, skapa minne, ge upphov till rytmer och förbli stabila när omgivningen förändras. Syftet är inte att ersätta detaljkunskap i cellbiologi, utan att ge läsaren ett språk för funktion, reglering och designprinciper. Boken kräver grundläggande matematik, men bygger successivt upp de verktyg som används. Den fungerar därför både som introduktion och som en analytisk grund för vidare studier i kvantitativ biologi. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, nätverksmotiv som återkommande kretsar i cellers reglering. Bokens centrala idé är att biologiska nätverk inte enbart bör förstås som stora. Svåröverskådliga kartor av interaktioner. De innehåller också små återkommande kopplingsmönster, så kallade nätverksmotiv. Ett motiv består av ett begränsat antal reglerande komponenter, ofta skiner eller proteiner, vars kopplingar ger en bestämd dynamisk funktion. Alon behandlar sådana motiv som biologiska motsvarigheter till enkla kretsar i elektronik, men utan att påstå att celler är bokstavligt konstruerade maskiner. Analogin används för att formulera prövbara frågor om funktion. Ett viktigt exempel är feed-forward-slingan, där en regulator påverkar en molgen både direkt och indirekt via en mellanliggande regulator. Beroende på tecknet och tidsfördröjningen i kopplingarna kan en sådan struktur filtrera bort korta signalpulser, skapa fördröjd aktivering eller reagera snabbt när en signal försvinner. Poängen är att nätverkets topologi, alltså vem som reglerar vem, kan begränsa vilka beteenden som är möjliga. Därmed flyttas analysen från enskilda molekylers egenskaper till samverkan mellan dem. Motivperspektivet ger också en metod för jämförelse. Om samma struktur återfinns oftare än väntat i biologiska nätverk kan det tyda på att den löser ett återkommande regleringsproblem. Boken betonar dock att statistik över motiv måste kombineras med experiment och dynamiska modeller. En vanlig struktur är inte automatiskt viktig, men den blir ett välgrundat förslag till vilken funktion som bör undersökas. För det andra, matematiska modeller som förenklar utan att förlora funktionen. Alon presenterar matematisk modellering som ett sätt att välja ut de mekanismer som är mest avgörande för en biologisk fråga. Detta är en viktig avgränsning eftersom en cell innehåller långt fler molekyler och reaktioner än vad en introduktionsmodell kan rymma. Boken argumenterar för att en användbar modell inte måste återge varje detalj. Den ska istället göra tydliga antaganden, koppla dem till mätbara storheter och förklara ett definierat beteende. Reglering av genuttryck används för att bygga upp detta synsätt. Sambandet mellan en transkriptionsfaktor och en molgens aktivitet kan beskrivas med enkla funktioner som fångar mättnad, trösklar och samverkande bindning. Sådana beskrivningar gör det möjligt att analysera hur en liten förändring i en insignal påverkar ett utsignalvärde och när responsen blir gradvis eller brant. När tidsförlopp spelar roll används differentialekvationer för produktion och nedbrytning. Då kan läsaren undersöka inte bara slutläget, utan också hur fort systemet når dit. Bokens pedagogiska styrka ligger i att modellerna hela tiden relateras till biologiska mekanismer och experiment. Parametrar är inte bara symboler, utan representerar exempelvis nedbrytningshastigheter, bindningsstyrka eller produktionsnivåer. Samtidigt synliggör metoden sina begränsningar. Olika modeller kan ibland passa samma data och en förenkling kan missa rumsliga effekter eller okända komponenter. Därför behandlas modellering som en växelverkan mellan hypotesskapande mätningar och revidering, inte som en genväg till slutgiltiga svar. För det tredje, positiv återkoppling ger bistabilitet och cellulärt minne. Positiv återkoppling är ett av de kretsprinciper som boken använder för att förklara hur celler kan fatta stabila beslut. I en positiv återkopplingsslinga stärker en komponent, direkt eller indirekt, sin egen aktivitet. Det kan verka instabilt, men tillsammans med icke-linjära responsfunktioner kan mekanismen skapa bistabilitet. Systemet får då två stabila tillstånd, exempelvis låg och hög aktivitet, medan ett mellanläge blir instabilt. Den funktionella följden är minne. En kortvarig signal kan föra systemet över en tröskel, varefter den höga aktiviteten hålls kvar även när signalen försvinner. Omvänt kan en tillräckligt stark motsatt påverkan få systemet att växla tillbaka. Detta kallas hysteresis eftersom tröskeln för att slå på systemet kan skilja sig från tröskeln för att slå av det. En sådan skillnad skyddar beslutet mot små, tillfälliga variationer i signaler. Alons behandling visar varför återkoppling inte bör beskrivas med enbart orden på eller av. Den avgörande frågan är hur återkopplingen kombineras med regleringens styrka, tidsförlopp och nedbrytning. Utan tillräcklig icke-linearitet kan positiv återkoppling ge förstärkning men inte ett robust tvåtillståndsbeteende. Perspektivet är användbart för att förstå cellprocesser där ett övergående stimuli behöver ge en varaktig förändring, men också för att analysera syntetiska genkretsar. Här framträder bokens övergripande metod tydligt. En biologisk funktion översätts till ett kretskrav och därefter prövas vilka nätverksstrukturer som faktiskt kan uppfylla kravet. För det fjärde, negativ återkoppling och tidsfördröjning bakom biologiska oscillatorer. Boken behandlar också hur återkommande biologiska rytmer kan uppstå. Den grundläggande byggstenen är negativ återkoppling, där en ökad aktivitet till slut skapar en process som bromsar samma aktivitet. En enkel negativ återkoppling stabiliserar ofta systemet kring en jämviktsnivå. För att få långvariga svängningar krävs vanligen ytterligare villkor, särskilt en tydlig fördröjning och en tillräckligt skarp, icke-linjär respons. Logiken kan beskrivas stegvis. En regulator aktiverar först produktion av en komponent. När komponenten har byggts upp tillräckligt hämmar den regulatorn. Produktionen minskar, men hämningen avtar inte omedelbart, eftersom molekyler behöver brytas ned eller transporteras bort. Efter en tids fördröjning kan regulatorn åter bli aktiv och en ny cykel inleds. Modellerna hjälper läsaren att skilja denna dynamik från en vanlig stabil reglering, där systemet snabbt återgår till samma nivå efter en störning. Kapitlets betydelse är bredare än enskilda rytmer. Det visar att tidsfördröjningar inte bara är störande detaljer utan kan vara funktionella delar av nätverksdesignen. Alon kopplar kretsprinciperna till biologiska system och visar hur experimentell kunskap om molekylers livslängd. Transkription och proteinproduktion kan användas för att bedöma om en föreslagen oscillator är rimlig. För läsaren blir detta en konkret introduktion till dynamiskt tänkande. Nätverk bedöms inte endast efter sina komponenter utan efter vilka förlopp deras kopplingar kan skapa över tid. Kemotaxis och modularitet i föränderliga miljöer, en senare del av boken undersöker robusthet. Alltså biologiska systems förmåga att behålla väsentlig funktion trots variationer och störningar. Detta är inte samma sak som att systemets alla molekylnivåer är konstanta. Robusthet kan innebära att en utgångssignal, ett beslut eller en anpassningsförmåga bevaras även när proteinmängder, signalstyrkor eller omgivningsvillkor ändras. Bakteriell kemotaxis är ett centralt exempel eftersom bakterier måste kunna reagera på kemiska gradienter över ett brett intervall av bakgrundsnivåer. Alon använder sådana fall för att diskutera robust signalering genom bifunktionella komponenter, återkoppling och anpassning. Särskilt viktigt är idén att ett system kan återgå till en referensnivå efter en varaktig förändring i signalen, men ändå vara känsligt för nya förändringar. Det gör att cellen kan uppfatta relativa skillnader i miljön istället för att fastna vid en absolut koncentration. Här blir modellernas prediktioner konkreta. De pekar på vilka reaktionssteg som måste vara kopplade för att ge en robust respons. Boken kopplar även robusthet till modularitet. Moduler är delsystem med relativt avgränsade funktioner, vilket kan underlätta förändring och återanvändning utan att hela systemet bryter samman. Diskussionen om evolution betonar att modulära strukturer kan gynnas när miljöns uppgifter varierar i återkommande kombinationer. Därmed förenas cellens kortsiktiga reglering med en större fråga, varför biologiska system ofta har en uppdelad, men ändå samordnad, organisation. Sammanfattningsvis. An Introduction to Systems Biology passar bäst för avancerade grundstudenter, doktorander och yrkesverksamma som vill förstå biologin på ett mer kvantitativt och funktionellt sätt. Den är särskilt användbar för läsare med bakgrund i biologi som vill komma vidare från beskrivningar av enskilda molekyler, men också för fysiker, matematiker och ingenjörer som behöver en biologiskt förankrad ingång till området. Grundläggande matematik räcker för att följa huvudlinjen. Även om de matematiska resonemangen kan kräva långsamt arbete av den som saknar vana vid modeller och differentialekvationer. Den praktiska behållningen är ett arbetssätt. Läsaren tränas i att formulera vilken funktion ett system ska utföra, välja en minimal modell, härleda förväntat beteende och jämföra det med experiment. Det är användbart både vid tolkning av biologiska data och vid utveckling av syntetiska genkretsar. Övningarna förstärker bokens karaktär av kursbok snarare än populärvetenskaplig översikt. Det som främst skiljer Alons bok från många breda introduktioner till systembiologi är dess konsekventa fokus på designprinciper och små kretsar med tydliga funktioner. Istället för att i första hand betona storskaliga datamängder, omic-metoder eller kompletta nätverksrekonstruktioner, bygger den förståelse från enkla regleringsmotiv till mer sammansatta egenskaper som robusthet och modularitet. Den kombinationen av intuitiv biologisk förklaring, explicit matematik och experimentell förankring har gjort den till en etablerad introduktion inom ämnet. Om du vill stödja Uri Alon, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!